Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och dessutom för att ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man på bästa sätt i den här världen och mår bra. Jag är liksom en nörd inom personlig utveckling. Är du intresserad av att ta del av mina gästers bästa tips så gå gärna in på carolinorbeli.com och lämna en recension. Jag känner att jag flåsar lite. Jag hoppas inte det hör. Jag gick just upp för trappan. Det var alldeles för mycket. Det är väl en liten... jag vet inte. Kanske för att jag... Det är en stressad period. Eller stressad, det är det inte. Ni har ju hört mig snacka om nu att jag har ju de här födelsedagarna och det är 50 år här och det är 80 år. Och mamma fyllde faktiskt 80 igår. Och det kändes så otroligt mycket i mitt hjärta. Därför att mamma, 80, det indikerar ju på att vi inte har kanske så där jättelång tid på oss. Eller jag tror i och för sig att hon blir 100, kanske 13 år. För att hon är otroligt ung för sin ålder. Men det är ändå så där... påminner mig om att jag inte har henne för evigt. Och det är jag jätteglad över att bli påmind om. För att någonting man kan ta för givet så är ju kontakten med sin mamma. Det är det som är så otroligt coolt. Mamma och jag har inte alltid haft det särskilt bra tillsammans. Inte när jag var i tonåren och så. Men det var inte bara jag och hon det handlade om. Det var omständigheterna som separerade oss. Men... jag har alltid vetat ändå, helt övertygad om, trots att det inte verkade så, att hon älskar mig av hela sitt hjärta. Och det tror jag att en mamma ofta signalerar. Inte alla såklart, men många. Det är det här bandet, att man var i deras mage och man varit så nära när man var liten. Så fint ju. Så det har jag med mig och det blev jättelyckat. Men jag har också reflekterat över, och jag kan verkligen uppmana det. För om man har någon issue, jag har ju issue med födelsedagar. Jag överlevererar. Jag har ångest innan. Bara barnen, jag tror att barnen ska bli missnöjda på julafton. Ja, och det är ju så att när jag var liten... det jag skulle säga var att är man sån... eller känner man starka saker som jag känner så starkt med födelsedagar, så finns det ett budskap till dig där som är jättebra att grubbla vidare på. Varför är jag så här hispig när det gäller det här? Och det jag har hittat i min egna... jag går ju i terapi, men jag vet inte om jag tog upp det där. Men jag tror att det har att göra med... jag är skilsmässobarn. Mamma jobbar extremt mycket för att hon ville liksom vara rädd för att jag antagligen inte har råd med mat och sånt. Eller inte med mat så basic, men hon var väl rädd helt enkelt. Så hon jobbade extremt mycket och min pappa gjorde karriär. Så jag var jättemycket ensam. Och det gjorde att de dagar som jag fyllde år, alltså den dagen om året, fick jag extremt mycket uppmärksamhet. För de älskade mig, det var inte det. Och jag fick i form av att pappa kom på morgonen innan jobbet hem till mig och sjöng med mamma och min bror och så. Och det var magi för mig. Det var jättestort eftersom jag kanske var ganska mycket själv annars. Och alltså skilsmässor... barn då är ju inte som nu. Det är helt fantastiskt om jag ser skiljer sig nu. Det är ju lika bra som att vara gifta. De hanterar det så bra och sätter barnen i första rummet. Medan jag kanske var i fjärde eller femte rummet. För att det var mer så då också. Det vet ni som är lika gamla som jag och som kanske är skilsmässobarn. Och det är ju det här. Det lilla barnet i mig som tror att alla andra som fyller år också behöver så mycket kärlek och så mycket uppmärksamhet just den dagen. Men skillnaden är ju att mina barn, de De har ju till exempel fått kärlek varje, eller kärlek fick ju jag, men uppmärksamhet nästan varje dag har de fått det. Och de har en jättenärvarande pappa, så de, för dem är ju inte det lika viktigt. Men för mig så är det liksom barnet där inne som bara, hallå, vi måste, vad ska jag ge mer nu? Vad kan jag göra? Hur ska han bli glad? Och så där går det runt i mitt huvud. Men med medvetenhet så kan man liksom ändra mycket. Och det har jag gjort. Och det är så fantastiskt. Och alltså jag kan se det här. Då kan jag ju också hindra mig själv. Nu räcker det. Det är inte Martin. Det är du. Nu får du skärpa dig. Så. Men jag har också tänkt på en annan grej. Och det är att jag just har varit och spelat tennis. Då hade jag... Då kom min man och min son för att titta lite så där i slutet. Och jag spelade så dåligt. Jag går ju dagligen igenom, eller ja, nästan med mina kunder så här, hur man tar ner prestationskraven. Men lyckades tydligen inte själv. I tennisen väcks allt hos mig. Mitt dåliga humör. Allting syns. Men det jag brukar prata med mina kunder om är att det är jätteviktigt att känner man prestationskrav, rädd för att inte leverera, att vara i nuet. Att vara i presentationen på jobbet. Vad är det du vill säga? Och hur ska du göra det här spännande för dig? Och inte bara leverera för andras skull, utan behåll energin. Vad ger detta till dig? Till exempel om du har tycker det är läskigt att ha folk hemma på middag och du är rädd för att de ska tycka det är äckligt. Njut av processen istället för att bara stå i resultatet. Jag vet inte om det här blev kanske svårförståeligt, men det är en del i alla fall som jag jobbar, eller så går mina tankar väldigt mycket kring prestation, att närvaro är en nyckel. Och jag kommer öppna eller min coaching i januari. Och många jag träffar vill kanske byta jobb, trivas bättre med livet, leva mer och innerligare och har ofta ett högt driv. Det behöver inte vara inom karriären, men det kan vara karriären. Men framförallt är de helt fantastiska på att sätta planer, bocka av listor, sätta mål och pressa sig själva. Och känslan av lycka och närvaro finns tyvärr inte där. Snarare upplever det ständig känsla av stress och tomhet. Men det här går ju att förändra. Och som jag tidigare sagt så handlar det inte om att du ska bli någon annan, utan det handlar om att du ska hitta tillbaka till dig själv och skala av vad som inte är du. Och på så sätt så minskar man ju stress extremt mycket. Och vi jobbar i några steg där vi först identifierar problemet, arbetar tillsammans med självläkning och acceptans, och sen för att bygga upp ett självledarskap som du kan ha och där du kan må bra. Så gå in på carolinorbeli.com om du är intresserad. Är du intresserad av att följa med mig till Deja i maj, så är du också välkommen att gå in på carolinorbeli.com och klicka på yogaresor och göra en anmälan, så skickar jag information. Apropå närvaro så har jag intervjuat en jättehärlig kille, eller man, kanske jag ska säga. Och han heter Axel Wenhall och är meditationscoach. Och han är dessutom författare och grundare av meditationsappen Mindfully. Jag intervjuade honom och vi kom ju in på hans fantastiska bok Meditation, ett inre äventyr. Och ni har turen att han lottar ut två av de böckerna. Så är du intresserad av det, då går du in. Anmäler dig om du inte har gjort det redan på mitt nyhetsbrev på carolinorbeli.com och mejlar mig på carolin@prestationspodden.se. Och där skriver du varför just du behöver den här boken? Och jag kan säga att den här boken är så bra. Jag tog till mig den på, jag är inte helt klar än, men jag tog till mig i början här på ett otroligt sätt, och han är inte bara kunnig utan också rolig. Så vill du lära dig meditera eller är intresserad, så signa upp och skriv till mig och var med och tävla. Eller lotta ut. Eller var med i utlottningen helt enkelt. Men först och främst, lyssna till Axel Wenhall.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hej och välkommen till prestationspodden, Axel.
Hej Caroline, tack för att jag fick komma hit idag.
Ja, men jätteroligt. Berätta för lyssnarna, vem är du?
Jag arbetar som meditationscoach idag och driver en svensk meditationsapp som heter Mindfully, där vi har samlat några av Sveriges ledande experter och tagit fram meditationer som är helt enkelt anpassade utifrån var man befinner sig i livet. Så oavsett om man är stressad eller har svårt att sova, eller om man är väldigt nyfiken på det här inre äventyret som jag kallar det. Så där är jag medgrundare och tar fram många av våra meditationer. Dessutom så jobbar jag som meditationscoach mot framförallt företag. Så jag är ute och föreläser, håller workshops och ibland bara guidade meditationer. Och dessutom nu så har jag precis gett ut min debutbok, Meditation, ett inre äventyr.
Du har många ben att stå på. Jag vet att det kan vara, det är ju ganska utmanande.
Ja, och för mig framförallt så, som så det jag presenterar nu var väl liksom meditationsaxel som är här idag, och förutom det så det som är absolut viktigast i mitt liv är att jag lever tillsammans med min fru Anna och vår lilla dotter Juni som snart är 4 månader, och är väl liksom en vanlig kille utifrån bemärkelsen att jag tycker om att kolla på fotboll, jag tycker om att åka skidor, älskar att vara ute i naturen, så att och liksom lever, trots att jag arbetar som meditationscoach, så lever jag ett vanligt liv. Jag bor inte i något ashram eller någonstans där, men jag älskar meditation och är väldigt tacksam över att jag kan jobba med det. Men däremot det som passar mig bäst är att kunna få utlopp för min kreativitet på olika sätt. Och det får jag idag genom allt de här olika sakerna jag gör. De fyller olika syften och funktioner.
Mm. Men precis. Men det är ju det som är härligt, att du gör meditationen till någonting oflummigt. Alltså det här med att du inte måste bo i ett ashram för att vara meditationslärare, att du faktiskt kan bo i en lägenhet i Stockholm. Och ja, det är bra för människor.
Ja, men det jag upptäckte när jag liksom förstod vad meditation verkligen var. Jag fick en himla fin introduktion, så jag är tacksam för det. Det var just det här att meditation handlar inte om hur vi sitter eller ens hur länge vi sitter. Det handlar inte om var man befinner sig. Det handlar inte om hur tydligt man kan känna sitt andetag eller att man ska sluta tänka, utan när jag blev introducerad för meditation och förstod vad essensen var, och det var närvaro. Närvaro och medvetenhet. Att jag kunde ha förmågan att ha min uppmärksamhet i det som hände utan att värdera det. På ett liksom ett med ett väldigt klart medvetande. Och då börjar man, och när man sen börjar undersöka det, så börjar man inse att ja, men den här närvaron är inte beroende av var vi är eller var vi befinner oss, utan om det finns något mål med meditationen, så tyckte jag i alla fall att det borde väl vara att kunna föra in den här närvaron i allt jag gör.
Mm.
Och sen se, okej, men vilka situationer är det som allra svårast att vara närvarande? Och där visste jag att okej, men det är här jag behöver öva.
Men vilka är det för dig?
Ja, det är en bra fråga. Just nu så har jag jag håller på och flyttar.
Mm.
Och jag har väldigt mycket jobb. Så här, när vi ses nu så är vi liksom inför juletider. Jag tror många känner igen sig att så här, det här är en hektisk period. Och som jag också nämnde så är jag precis småbarnsförälder. Så liksom, det har hänt väldigt mycket i livet just nu. Och det skulle jag säga, när jag är stressad. Alltså när det blir för mycket.
Mm.
Det är ju utmanande situationer. Och sen tycker jag det där är så himla fascinerande. Men att det kan ibland vara svårt för mig att vara närvarande faktiskt i mina närmsta relationer.
Ja, visst, jag sitter just och tänker på det. Alltså för mig själv alltså, hur det är. Ja.
Känner du igen dig i det?
Ja, alltså när man som mest skulle vilja vara närvarande efter en arbetsdag och träffar sin helt otroliga dotter liksom, som har någonting att säga, kan man ibland ha svårt att komma ner och liksom möta på samma våglängd, eller vad man ska säga.
Mm. Ja, nej, men jag känner igen det där. Mm. Och men det är också där jag tycker liksom guldet finns. För precis som du säger, att när man är närvarande med de som betyder mest, så får man ju uppleva liksom vad det här livet har att erbjuda. Alltså den närvaron och kärleken som vi kan, när vi kan möta de människorna som betyder mest för oss, är ju värd all meditationsövning som jag har gjort i alla fall.
Jag skulle vilja att vi bara backar bandet så här. Du har ju inte haft den här typen av karriären hela livet, utan berätta vad som förde dig egentligen in till det här.
Mm. Nej, men det stämmer. Jag är uppvuxen i Västerås och sen flyttade jag till Uppsala där jag läste ekonomi. Och gjorde det och var väl lite så där fundersam medan jag pluggade vad jag ville göra. Men sen sista året så blev jag mer och mer intresserad av marknadsföring.
Mm.
Och sen landade jag, direkt efter att jag hade tagit min kandidatexamen, så landade jag ett jobb på en av Sveriges största PR-byråer.
Mm.
Och det var en trainee-position där förutsättningarna var glasklara. Alltså det var liksom, det var utannonserat som ett av Sveriges tuffaste kommunikationsjobb. För att det var högt tempo, det var långa arbetstimmar. Det var lite som en tävling. Och det här kickade igång mig fruktansvärt. Och så jag började jobba där och jobbade som mitt första liksom riktiga jobb efter studenten eller efter examen var det här jobbet. Jag jobbade över 80 timmar i veckan. Men det var faktiskt egentligen inte det som gjorde sen att jag tog steget och började jobba med meditation, utan jag hade sen en karriär som kommunikationskonsult i 7-8 år. Och även om jag jobbade på tok för mycket under den här perioden, så lärde jag mig jättemycket, fick fantastiska vänner, däribland en av mina krävande chefer. Men det var liksom, den har ändå någon, jag liksom, när jag reflekterat över, okej, men vad var det som fick mig att komma in på meditationen? Och vad var det som fick mig att till slut liksom stanna upp? Så var det ändå att det fanns en del i mig som hela tiden ville tävla, som ville prestera, som ville vara duktig, som ville vara bäst, som ville vara snäll och som ville vara duktig och som skulle liksom vara aldrig nöjd. Och många pratar om att det är svårt att bli tonåring. Jag upplevde nog att det var nästan svårare att bli vuxen. Alltså vem borde jag bli och vem ska jag vara? Jag hade väldigt många idéer och tankar om vem jag borde bli. Men sen ungefär när jag närmade mig 30-årsåldern, så fick jag ett tips av att gå och träffa någon. För då var jag i en period där jag kände mig väldigt vilse. Och där jag inte mådde så bra. Och jag hade fått det här tipset flera gånger innan. Min andra mamma jobbar som samtalsterapeut och hade tipsat mig om att det kan vara till fördel att gå och prata med någon. Men jag hade liksom slagit bort det där, att det där behöver inte jag, det är liksom, nej, det där är ingenting för mig. Men nu var jag i en situation i livet där jag kände att jag inte hade någonting att förlora.
Varför var det så? Hur var du liksom på gränsen till utmattad, eller var det bara för mycket, eller var det bara att du var lost helt enkelt?
Ja, men jag var inte på väg att bli utmattad, men jag var liksom inte ärlig mot mig själv, och jag hade inte varit det under en period, och helt enkelt jag visste inte vem jag var på ett sätt. Nej. Och jag kände mig liksom väldigt förvirrad och hade liksom ingen tydlig riktning och var bara vilse i livet på det sättet. Och då gick jag till slut och träffade en coach. Och sen när jag klev ut genom dörren så insåg jag att det här var nog det bästa beslutet jag tagit i mitt liv. Och jag skriver om det i boken att istället för att gå till en PT som de flesta av oss känner igen, så var det som att jag fick gå till en MT, en mental tränare. Och det var så otroligt värdefullt att få gå och prata med någon som inte värderade, jämförde, kritiserade, utan en helt enkelt en närvarande plats. Där jag fick hjälp att sortera mina känslor och mina tankar. Mm. Och framförallt så fick jag hjälp sen med att undersöka vem jag faktiskt var. Och se att jag hade identifierat mig väldigt mycket med den här rollen som presterare. Den här delpersonligheten som vi alla har och som är fantastisk, för den fyller så många funktioner. Men den är ju inte den vi sant är. Och så när jag fick den här formen av, vi skulle kunna kalla det ett uppvaknande om vem jag egentligen är. Att jag är den som är närvarande och kan bevittna den här delen. Jag kan se min personlighet lite utifrån.
Precis. Och det här är bara en personlig. Många pratar om andligt uppvaknande. Mm. Men då tänker jag så här, men har det inte varit det hela tiden? Eller att man föds ju som en andlig varelse. Alltså, men du menar att man har glömt bort det? Eller vad menar man med det? Jag ska passa på att fråga.
Ja, men det var en ganska fin liknelse, tror jag, att man har nog glömt bort vem man är.
Ja.
För jag menar, oavsett om vilket ord vi vill säga, om det är ett andligt uppvaknande eller om det är ett uppvaknande till att man inser att okej, men det finns en del i mig som kan observera andra delar.
Mm.
På engelskan skulle vissa använda ordet awareness eller consciousness, alltså medvetande, medvetenheten på svenska.
Mm.
Så det som var för mig var ju att jag tog mig för att vara den här presteraren. Jag behövde alltså min identifikation med mig själv, alltså vem jag såg mig själv var att jag var den här personen som alltid behövde vara bäst.
Mm.
Och egentligen kan man säga att jag trodde på mina tankar. Det var det som var, och det andliga uppvaknandet var att jag såg, jag har trott på mina tankar om vem jag är.
Mm.
Men det är inte sant. De här tankarna är inte, de har ingen reell sanning.
Nej, det är ju faktiskt fantastiskt att få den känslan.
Ja, och det var en befrielse, en lättnad att se att, okej. För när jag identifierade mig med den här presteraren hela tiden så var det ju extremt jobbigt efter ett tag. För vem orkar alltid liksom prestera och vara bäst? Och det finns inget utrymme för att vara en hel människa när man identifierar sig med den här. Och man är aldrig nöjd och man är alltid på väg. Jag hade väldigt svårt att vara själv innan den här perioden. Så det andliga uppvaknandet för mig är att upptäcka, just det. Men när jag är närvarande så är jag ju mig själv.
Mm.
Och det var också där meditationen kom in. För jag förstod att meditation är som en sorts övning. Eller vi skulle också kunna kalla det som en sorts påminnelse. om att just vara närvarande.
Precis. För jag pratade med min man om det här eftersom jag visste att jag skulle träffa dig idag. Och han är väl kanske, han är ingen motståndare. Han ser ju att jag mår bra i det och liksom allt sånt. Men han är väl en frågasättare. Så han är så här, men vad då? Om jag åker skid, eller för då hade han läst en artikel om nyligen att till exempel man kan lösa trauman när man windsurfar. Alltså inte lösa, men att det är bra. Men också att han känner i sin skidåkning och kan hoppa ut från så här stup och sånt. Att där finner han det här.
Mm.
Den här. Då kan man ju tycka att det här är två olika saker. Man kan gå ut och springa eller man kan sitta ner. För mig är skillnaden att i meditation får man ett verktyg som man kan ta med sig i sin vardag och använda i situationer. När han kastar sig ut från ett stup med skidor, så då är det efter hoppet så är det klart. Då har han fått den tystnaden, eller vad han nu är ute efter. Men sen så tror inte jag att han kan ha med det i mötet med andra människor eller så.
Mm.
Vad tror du om det här?
Nej, men jag ser det på ungefär på samma sätt.
Ja.
Nej, så den hypotesen som jag i alla fall haft med mig, eftersom närvaro är ett sinnestillstånd och när vi är närvarande så är vi oss själva och vi mår bra, det är tydligt, forskning visar också att närvaro är tydligt korrelerat till lycka och vårt välmående, vi kan gå in på det sen, men så hypotesen för mig i alla fall varit att säga, okej, men är det möjligt att ha med sig den här närvaron i vad jag än gör? Och vissa, som sagt, vissa situationer är mer utmanande än andra. Men jag tänker också att man kan se det lite grann på från det andra perspektivet. Och det är att när man får med sig meditation som ett verktyg, så förkortar det de perioderna som vi är fast i negativa känslor. När vi tror på våra tankar. Så till exempel när vi hamnar i en konflikt, som vi alla människor gör. Mm. Så hur länge är vi kvar i den konflikten?
Precis.
Och där ser jag också att liksom, där är det riktiga värdet. För det är klart att man kan åka iväg och åka skidor, men det löser inte riktigt konflikten.
Nej, nej. Och men det här är ändå så bra. Och jag tycker liksom också när man är ute och springer och så, det är kortvarigt, medan meditation är ett verktyg som man kan plocka med sig i livet. Och det är ju otroligt. Men det är nog så svårt att få till meditation.
Mm. Ja, det är det vi stöter på oftast. Både när vi jobbar med appen och när jag är ute och pratar med folk.
Ja.
Att man förstår att många har också upplevt att det är bra för en. Att livet blir, återigen ser från det andra perspektivet, att liksom man får lite mindre problem när man mediterar. Bara genom det enkla faktumet att man har en större förmåga att vara närvarande och inte tro på sina tankar.
Man får en distans. Det är det som är så skönt. Förut, om det var någon som var irriterande, så kunde det kännas som att den liksom trycker på, alltså som att man har ingen distans till problemet, men att det är som att man får lite hudlager eller man blir, det är otroligt egentligen när man bara sitter en stund för sig själv, och det skapar det här stora välmåendet, eller hur?
Mm, ja, men verkligen, jag känner igen det du beskriver, att kunna få den här kapaciteten i att tillåta allting att vara precis som det är.
Mm.
Och att se att när det kommer intensiva känslor som gör att man blir väldigt reaktiv, precis som du ser det här trycket som kommer i bröstkorgen, eller att man säger någonting som man sen ångrar, eller att man går runt och surar hela tiden, men att öka upp förmågan att okej, det är inte så att de här känslorna kommer försvinna, men jag lär mig att tillåta alla känslor att vara närvarande, att vara med mig själv på ett mer vänligt sätt.
Mm.
Och sen när jag är då närvarande och medveten om vilka känslor jag har, då blir det mycket, mycket lättare för mig att reflektera över, okej, men hur svarar jag an på den här situationen bäst? Mm. Istället för att bara liksom reagera hela tiden.
Mm.
Och det, där i ligger ju mycket av nycklarna till vår frihet. Det är liksom att kunna svara an istället för reagera är ju, det är ju mänsklig mognad.
Jag vet. Mm. Ja, fantastiskt ju. Men jag tänkte, jag vill gå in lite på när du började gå i terapi. Vad var dina reaktioner den första stunden där? Eller i terapi, du gick hos en coach. I coaching helt enkelt. Vad var dina reaktioner? Vad kände du där i början när du kom därifrån?
Men jag kände mig, som vi var inne lite grann på tidigare, jag kände mig väldigt sedd. Och det är något väldigt speciellt att vara i ett närvarande möte.
Verkligen.
Att få bli lyssnad på utan att bli värderad till exempel. Så jag kände mig väldigt stärkt. Och jag tror också jag fick en väldigt så här, men en väldigt stark energi av att jag hade hittat någonting. Jag hade hittat, vi kan se, precis som du varit inne på, meditationen är ett verktyg. Men att gå och träffa en coach, det var ett annat verktyg. Och jag började träffa min coach för snart 6 år sedan. Men jag går fortfarande och träffar honom. För att, jag menar, livet händer, livet förändras hela tiden. Det kommer nya utmaningar. Och det har varit så värdefullt att kunna ha ett bollplank, att kunna gå igenom det. Det som har varit intressant för mig är att under de här 6 åren så, när jag har kommit med mina problem, så har jag ofta sagt till honom, han heter Bengt, så har jag ofta sagt till Bengt att säga, men du Bengt, jag har alla de här problemen, det är den här personens fel och den här personen har gjort det här. Och så går jag därifrån efter varje möte, varje samtal, och så inser jag, men vänta nu, allt det här låg i mig.
Mm.
Så att det blir en väldigt tydlig spegel tillbaka, och det är jobbigt. För det är jobbigt att inse att så här, okay, men de här känslorna som jag känner, ja, det är klart att jag blir påverkad av min omgivning. Men jag har fortfarande makten att bestämma över hur jag vill leva mitt liv och hur jag vill förhålla mig till det som händer. Och genom att jag inte kan acceptera vissa situationer eller vissa personer eller händelser, så går jag runt och är fast i de här känslorna. Så att det är en väldigt liksom tydlig spegel, och det är ganska jobbigt ibland, men det är väldigt, väldigt berikande på så sätt att jag får tillbaka makten till mig själv.
Verkligen. Ja, men han sa ju så bra, för det var väl han som sa det, att, eller var det kanske ett citat ifrån boken, att meditera är inte flummigt, att tro på sina tankar är flummigt.
Mm.
Jag tycker det är ju så otroligt sant, för gud vad man tror på mycket konstiga saker i sin hjärna hela tiden. Och sen så frågasätter vi att sätta oss ner en stund och släppa tanken att det kan vara flummigt.
Mm. Men jag tror också det har att göra med att, ja, men när jag började meditera för 6 år sedan, så var det också min föreställning, min inbildning av meditation. Jag visste inte vad det var. Mm. Eftersom jag inte hade förstått vad det var. Och så finns det massa olika bilder av meditation. Massa olika, vad ska man säga, attribut som kommer med meditation. Det kommer oftast från kulturer som är obekanta för oss. Kanske här hemma i Sverige. Jag hade inget buddhistiskt tempel bredvid mig där jag växte upp i Västerås. Så att jag tror att det kommer mycket från okunskap.
Mm.
Och det är väl också det jag har brunnit för. Att jag liksom är väldigt passionerad över att kunna liksom visa att, nej men, allt det som kommer omkring, ja men det kan du också välja till. Men det är sådana add-ons. Mm. Det är, om jag gör liknelse med liksom fysisk träning, att så närvaro och medvetenheten, så det som ibland kallas mindfulness, det är som vår mentala kondition. Och du behöver inte den här senaste pulsklockan eller Nike-skorna eller de här kläderna för att få bättre kondition. Det kan vara nice to have. Och på samma sätt är det med meditation, att allt det här runt omkring, oavsett om vi tänder en rökelse eller sitter på en meditationskudde eller om vi åker på retreat eller bor i ashram.
Nej.
Det kan fungera som inspiration, och gör det så är det fantastiskt. Då är det så här, kör på. Men det är inte det som är essensen. Så...
Jag tänker, när du liksom, du kom från den här lite, om man säger, coola kommunikationsbranschen då, med lite sådana typer av människor med högpresterande, kan jag tänka mig, runt omkring det. Hur reagerade de när du alltså skulle börja sitta ner och lyssna till dig själv? Blev de förvånade?
Oj, vilken bra fråga. Jag hade en middag med några av mina äldsta kompisar förra helgen. Och liksom, när man är i gamla vänskapsgäng så liksom, då försvinner filtrerna och man kan skoja med varandra. Och de refererade tillbaka till den här tiden, till när jag blev frälst.
Ja, precis. Jag kan tänka mig det.
Nej, men jag tror att det är klart att folk kanske blev förvånade. Mm. Men jag hoppas också kanske att folk blev inspirerade. För det jag fick med mig en sån... Jag var så himla nyfiken när jag upptäckte det här. Alltså jag var så himla nyfiken och bara att förstå. Okej, men jag kan öva upp min närvaro. Och det kommer hjälpa mig att må mycket bättre. Alltså jag fick det här verktyget.
Mm.
Innan så trodde jag att det var att det liksom... det externa runt omkring mig behövde vara förändras.
Runt,
ja. Och sen insåg jag att men jag kan förändra mig själv.
Mm.
Och därigenom, eller rättare sagt, jag kan bara flytta perspektiv till att liksom, istället för att vara uppe i mitt huvud och lyssna på mina tankar hela tiden, till att bara uppleva det här ögonblicket. Och bara det, genom det lilla skiftet, så förändrade jag mitt liksom, hur jag mådde och hur jag var i världen. Så jag tror att liksom att jag hade den här lite så här busiga nyfikenheten, och jag var nog säkert jättejobbig och liksom ville få alla att meditera, men jag tror att de flesta, om inte alla, kände att det kom från rätt plats.
Mm.
För att jag upptäckte någonting som var så himla viktigt och värdefullt, och som jag bara kände så här, det här, varför vet inte fler det här?
Men slutade du dricka alkohol och så?
Ja, men jag hade en period då jag, innan jag började meditera, så liksom skulle jag säga att jag hade inte ett val när det kom till alkohol. Utan jag bjöds det på alkohol, så drack jag.
Mm.
Och det är väl också en del av att när man börjar meditera och gör någon sorts inre resa, så bör man också bli medveten om, och det här, jag visste inte om det här, utan... jag trodde jag hade stenkoll på det här med att dricka och vara, inom situationstecken, duktig på att dricka. Men så började jag bli mer medveten om det. Okej, men jag har ju svårt att säga nej. Jag vill nog inte dricka i den här situationen, men jag gör det ändå. Och då beslöt jag mig att ta en paus från att dricka. Så då drack jag inte på, kanske var ett halvår. Och sen efter det så undersökte jag bara nyfiket att... ja, men, nej, men jag är inte alkoholist, utan... jag kan tycka det är trevligt att ta ett glas vin ibland, eller om det är ett bröllop liksom, dricka lite alkohol, så att jag dricker ibland.
Mm.
Men idag har jag valet, så jag väljer alltid själv.
Mm.
Okej, vill jag dricka i den här situationen, och jag kan veta att jag alltid kan säga nej.
Det är bra, jättebra. Och din fru, ja, hur liksom, det var ju en ganska stor förändring för henne, att du förändrades.
Hon kom in i mitt liv ungefär samtidigt.
Jaha,
som jag började gå och träffa en coach.
Mm-hmm.
Så hon...
hon har aldrig träffat den andra.
Jo, men vi var kollegor innan det, så hon hade absolut träffat mig. Men så hon har väl liksom varit med under hela den här resan på något sätt. Och sen är det också så där... ska man säga, bara för att man börjar meditera eller gå och träffa en coach, det är inte så att man blir helt förändrad, man blir sig själv. Man skalar bort mycket av de här ja, men liksom, vad ska man säga, mera kanske delarna som inte gör en gott.
Precis, jo, så är det. Fast det är ju ändå så att man, alltså, för jag har ju gjort hela den här resan tillsammans med, jag har varit tillsammans med min man i 20 år och liksom från den här som gillade att vara ute och festa, och det gör jag också, men det finns inget tillfälle, men alltså fortfarande, men jag kanske också lite mer försiktig med alkoholen, men till att jag har vissa liksom behov som måste sättas, som måste in, liksom han kan säga så här, men vad gör du där uppe i badrummet, för liksom du yogar, mediterar, badar, alltså allt möjligt liksom. Förut kanske inte jag var lika bra på att ta hand om mig själv, medan jag nu, trots att jag har två barn och en katt, sätter mig själv lite bättre i första rummet. Och det är ju en, han har inte klagat på det, men jag har tyckt att det har varit ett arbete att liksom ta den platsen. Och det tror jag att det är för många. Mm. Kvinnor speciellt. Liksom som man är till för. Mamman ska finnas där när barnen ska ha frukost. Eller...
Nej, men jag känner igen det där. Och jag skulle säga att det finns säkert ett feminint och maskulint perspektiv på det. Men jag tror att det är ett allmänt perspektiv att vi har någon sorts missuppfattning att det skulle vara själviskt att ta hand om sig själv.
Ja.
Utan för mig har det också blivit väldigt tydligt att det är bara när jag verkligen tar hand om mig själv som jag kan ge.
Samma här. Annars är man ju vimsig, eller vad man nu blir, utan att ta hand om sig själv. Och så. Ja.
Så att på tal om då min fru, hon har varit med i den här resan. Hon brukar alltid, det är ju som sagt, det är ens närmsta vet hur man trycker på ens knappar. Hon brukar alltid när vi har något bråk, något gräl, så brukar hon alltid, och det slår aldrig fel, brukar hon alltid se åt mig att säga, men du borde meditera mera.
Ja,
men, och sen, och det är bra. Så här, och hon gör det för att retas med mig i liksom stridens hetta, men hon har rätt. För att jag vet ju att om jag sätter mig och mediterar och liksom låter mina känslor få vara där utan att jag försöker liksom stöta bort dem, och sen liksom kommer till den lite klokare delen av mig själv som jag säger, okej, men hur vill jag vara i den här situationen? Är det här viktigt på riktigt, eller kan jag släppa taget om det? Kan jag be om ursäkt? Kan jag liksom säga förlåt om jag har gjort någonting dumt? Kan jag förlåta henne? Så att, och liksom, och inse att så här, nej, men livet är för kort för att hålla på liksom de här tråkiga bråken, utan men om jag inte tar hand om mig själv, om jag inte mediterar, så får jag ju mer konflikter i livet. Jag får mer bråk, jag får mer också konflikter med mig själv. Så att jag skulle ju säga att liksom ta hand om sig själv är en av de liksom mest altruistiska handlingarna vi kan göra mot andra.
Ja, och det är så roligt, för min bror började under pandemin. Han satt inlåst i en lägenhet i Madrid på grund av pandemin då. Och då började han meditera, och även för sig lite innan dess. Men sen började han yoga och laga mat. Det hade han inte gjort tidigare, för han mer jobbat väldigt mycket. Ja. Och då var min pappa så här, det här mindfulness, vad är det för något? Och vi bara, det är ingen idé att du ens, du behöver inte ens gå in där, för att han det ligger inte riktigt för honom. Men han tänkte så här, är det inte lite egoistiskt? Hörde jag honom säga. Och jag kan tänka mig det är ganska vanligt ifrån den generationen. De har ju inte fått eller gett sig själv den tiden. Och de ser på det här med självutveckling och allt vad det här kan vara. Vad är det för något? För de har inte fått det själva, så att säga.
Jag tror återigen att det kommer utifrån en missuppfattning vad det handlar om. För det är som en... Jag tänker liksom att utifrån ett perspektiv där på ett sätt liksom vad vi än gör, alltså vad vi väljer för karriärsbana, eller om vi väljer att liksom läsa, eller om vi väljer att gå ut och ta en promenad, så liksom på ett perspektiv så är väl allting det, om man ser utifrån det synvinkeln, så är allting det egoistiskt. För jag gör det för mig själv.
Mm.
Men det är där jag tycker det är så viktigt att flytta perspektivet och se att okej, men ja, men det så här, du kan inte leva för någon annan.
Nej.
Du kan inte ta ansvar för någon annan. Och det är väl också en viktig del att inse att okej, men du behöver ta ansvar för ditt eget liv. Och inse att andra människor måste också få ta ansvar för sitt liv. Och sen med all den medkänsla och kärlek du kan uppbåda som du har att ge, så kan du försöka hjälpa människor. Att, eller vara liksom, var människor, var med på varandras resa och hjälpa varandra.
Exakt. Ja.
Så att,
men det tänkte jag gå till någonting här ur din bok. Som att folk hellre vill ha en elchock än att sitta 15 minuter själva. Berätta om det.
Det här var en liten studie som gjordes vid University of Virginia. Och som jag också tycker är ganska målande för vikten av att inte... Vikten av att lära sig att inte ta sina tankar för fakta och att kunna få lite distans till våra tankar som meditation ändå ger oss. Och i den här lilla forskningsstudien så hade man ett kalt rum. Så det var ett rum där det inte fanns någonting alls. Och personerna i studien skulle sitta i det här rummet i 15 minuter. Alltså en kvart. Inte särskilt länge.
Nej.
Men det fanns en liten sak, och det var en knapp i det här rummet. Och den här knappen gav då elektriska stötar. Och då var det så att alla i den här kontrollgruppen, de hade fått liksom prova på den här stöten innan de fick komma in i rummet. Och alla som var med i studien hade uppgett att så här, nej, men det här är så ont och det här är så obehagligt, så jag betalar hellre pengar än gör det igen. Men nu var ju förutsättningarna annorlunda, för nu var det här det enda som fanns i det här rummet. Och resultatet var liksom förbluffande. Det var, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror det var om det var 6 eller 8 av de 24 kvinnorna som gjorde det. Och 12 av de 18 männen. Så liksom nästan hälften av deltagarna tog den här stöten. Och då undrar ju forskarna så här, hur kommer det sig för att vi liksom lever i en hyperstimulerad värld? Eller att vi letar efter jakt, eller liksom efter hot och möjligheter? Men det som man kan upptäcka när man mediterar att ens inre värld, alltså ens tankevärld, kan vara helt sprittsprungande galen. Och när vi inte har någon distans till tanken utan vi tror på det vi tänker, så mår vi ganska dåligt.
Mm.
Och så pass dåligt att vi liksom hellre väljer att ha den här stöten. Så att det var ett exempel som jag belyste i boken bara för att inse att Vi har en tankevärld som på olika sätt försöker hjälpa oss. Men vi har också en tankevärld som, om vi lyssnar på den hela tiden, om vi identifierar med våra tankar, så kommer vi leva i en ganska dyster värld. En ganska negativ värld, och framförallt i en värld där det liksom hela tiden behöver någonting behöver lösas. Så att... att lära sig att meditera hjälper oss bara att kunna få en distans till tanken och framförallt förstå att det som händer i vårt medvetande är att vi har en tanke.
Och då tänkte jag så här, alltså du har ju berättat lite om att meditation hjälper oss att vara närvarande och som också då skapar lycka. Finns det något annat i meditation som påverkar oss åt lyckohållet?
Men jag tror att vi har varit inne lite grann på det tidigare, att man kan se det från lite olika perspektiv. Och det ena perspektivet är att, precis som du var inne på nu, att det verkar som att våra livslyckligaste stunder är när vi är närvarande.
Mm.
Men sen, för mig så det är liksom, där kan man ju se liksom, om man ser det på lyckoparametern. Men sen, en liksom, kanske meditationens grundprincip är ju att minska vårt lidande. Alltså att och lidande, det här lidandet som man kan minska med hjälp av meditation är inte det lidandet som är alltså en emotionell smärta eller en fysisk smärta. Så vi kommer fortsätta vara människor. Men det är hur vi förhåller oss till det som händer.
Mm.
Så det kan snarare ses som att det är motstånd vi har mot det som händer. Att vi är emot, vi säger nej till saker som händer i vårt liv. Vi går runt och tänker att det inte borde hända. Eller vi går runt och är ständigt missnöjda för att vi tror på våra tankar som säger att nej, men vi måste ha den här nästa grej. Så jag tycker också att där i, och för mig är det lycka, alltså att när jag liksom kan släppa taget om en tanke, så är det, men den lyckan kanske mera känns som en frid, som en stillhet, som att allt är okej. Och så det är en annan form av lycka, men som ja, men som jag tycker är helt fantastiskt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När jag mediterar mer kontinuerligt, jag kan erkänna att det har varit lite svårare för mig på senare tid. Jag vill verkligen komma tillbaka till det, för jag känner att gud, jag behöver det här igen. Det beror på pandemin, man har ju mycket att skylla på. Familjen är hemma, man hittar mindre space att utföra det. Men jag mediterar, men inte lika mycket som jag var väldigt disciplinerad ett tag. Och dit vill jag tillbaka. Men det som hjälpte mig var att min höjdrädsla försvann. För jag leder ju grupper i bergen 2 gånger om året. Och jag är jättehöjdrädd. Så det är lite jobbigt, för vi går förbi ganska läskiga stup. Och när jag har mediterat så är jag inte rädd. Därför att jag står stadigt där jag är. Men när jag, och det är ju mina tankar som gör mig höjdrädd. Och när jag fastnar i dem, då kan jag liksom ligga och krypa längs där de andra bara går. Och det är ganska coolt.
Och de som lyssnar på det här, alltså värdena av att meditera, ja men höjdrädsla som du upplevde, kanske minskad stress, liksom att man upplever mer kärlek i livet, att man kan ha närmare relationer. Så det är liksom som en, man brukar säga att närvaro är som den ultimata medicinen.
Mm.
Det är liksom, det är applicerbart på allt i livet.
Ja.
Vilket inte betyder att det är det enda vi behöver, men vi kan applicera närvaron och se att okej, här blev det lite lättare, här blev det lite härligare, här blev det, och bara en sån sak som att tänk dig hur mycket fantastiskt det finns i det här livet, som att dricka en kopp kaffe, äta mörk choklad, kolla på en bra film, och att verkligen gör bara det, och att verkligen uppleva vårt liv. För det är någonstans, när man pratar om meditation, och det är liksom, det kan bli lite abstrakt ibland, men egentligen det är så jäkla enkelt. Det handlar om att vi ska uppleva våra liv. Det är liksom, det är närvaro, och det är vad meditation bjuder in oss till att göra mera. Att uppleva våra liv istället för att hela tiden gå runt och tänka om dem. Hela tiden vara fast i berättelser om det som har hänt eller det som kommer hända. Och sen kunna använda tankarna som ett verktyg när vi behöver det. Så att, men då vet vi att okej, men nu behöver jag planera för framtiden, så gör vi det. Och sen när man är klar med det, så kan man uppleva det igen.
Inför prestation då, vad tänker du, är meditation behjälpligt?
Ja, men verkligen. Och som jag var inne på tidigare, så den här presteraren som jag hade, alltså problemet var inte att jag har en presterare, utan det har vi allihopa. Jag menar, utan en presterare, vad skulle vi kunna åstadkomma då?
Mm.
Men problemet var att jag var identifierad med presteraren.
Mm.
Så jag liksom, dens världsbild var min världsbild. Och jag skulle säga att dels kan meditation hjälpa oss att se att, ja men, presteraren är som ett sorts verktyg vi kan använda. Och själv bli mer medveten om, när behöver jag det här verktyget? För det har väl liksom också blivit varse om att säga, ja men, för många av oss så kickar den här presteraren in när vi ska gå och lägga oss. Vi tänker på allting vi måste göra och liksom hjärnan blir högaktiv och bara tankarna rusar. Och då bara kunna flytta uppmärksamheten till exempel in i kroppen igen. Kunna landa. Är det liksom ett enkelt knep som man kan använda. Så att jag skulle säga att ändra relation till ens prestation. Och sen, för också när man är i ens presterare, så gör man mycket av mycket från rädsla. Alltså rädsla för att inte duga till, rädsla för att inte, ja men, rädsla för att vara medelmåttig.
Exakt.
Att också liksom begära att man hela tiden måste ha någonting för att vara lycklig. Bara det här händer. Och så kan man istället då börja undersöka, okej, men vad är det jag själv vill?
Mm.
Och det här är inte, det är liksom, det låter som en väldigt enkel fråga. Men att komma i kontakt med sig själv och säga, okej, men nej, men det här är verkligen det jag vill. Och se att ibland kanske i livet har man gjort vissa val som inte stödjer det man själv vill nu. Så krävs det också ett mod att göra de förändringarna. Men så att man liksom checkar in med sig själv. Men vad är det jag vill och vad är det jag vill göra nu? Och sen att ja, men använda sin presterare och leva det livet man vill. Det är fantastiskt.
Att inte följa egot också. Mm. För egot brukar ju förvilla en lite. Alltså det här, det som bara är tankestyrt. Och att man hamnat på så mycket felaktiga banor och kan få sig, eller jag själv kan få så här, nej men nu ska jag starta igång det här. Men inte kontakt med mig själv. Och så startar jag igång någonting som tar både tid och visar sig vara fel. Ja.
Mm.
Så det är viktigt att vända sig inåt, verkligen. Och våga.
Ja. Ja, men för jag tänker det att alternativet att inte vända sig inåt är just att vi styrs av egots rädslor och begär. Så att det är liksom ett så här, ja men ett klassiskt uttryck är att det är jobbigt att bli medveten, men det är jobbigare att inte vara medveten.
Ja, det jag är inne på här lite är det här, man har en känsla och en tanke eller det man inspireras av sociala medier och hör om munkar som går upp klockan 4. Måste man meditera på morgonen?
Nej, men det underbara är ju att man måste ju verkligen ingenting.
Nej, vad bra.
Nej, ja. Men det, alltså, bokens titel är Meditation, ett inre äventyr. Mm. Och egentligen vad ett inre äventyr är, eller en andlig resa, en livsresa, är ju att undersöka vad är det här livet för mig?
Mm.
Vad är det som passar mig? Vad är sant för mig? Och det är så lätt hänt att vi, ja men, lyssnar till berättelser om att den här personen går upp klockan 5 och gör alla de här fantastiska sakerna. Och det är så man ska göra, det är vägen. Men är det för dig? Det är den frågan man behöver ställa.
Mm.
Så liksom, vad är gynnsamt för dig? Så att till exempel, jag har haft en lång meditationsrutin där jag har mediterat på morgonen eller på förmiddagen. Och det har varit jättevärdefullt för mig. För att jag har upptäckt då att, men då kan jag liksom ha med mig den här meditationen lite in i dagen.
Mm.
Det känns som att jag startar dagen på rätt sätt. Jag har jämfört det ibland med att jag dricker en kopp superkaffe som liksom försöker hålla i sig. Men sen så jag blivit pappa så har, ja men, min morgonrutin har blivit helt ändrad. För då precis, kanske jag leker med min dotter eller
välkommen.
Sådär. Välkommen. Ja, tack. Så ibland nu så är det sista jag gör innan jag går och lägger mig.
Mm.
Så bara stannar jag upp och liksom förankrar mig i nuet. Tillåter allt att vara precis som det är. När jag märker att jag liksom har försvunnit iväg i något dagdrömmeri. Eller att jag liksom sitter och planerar morgondagen. Så inser jag, okej, men just den här korta stunden mediterar. Då ska jag inte göra det. Så släpper jag taget om tanken. Och så återigen bara upplever jag allt som det är. Så att, så att jag, liksom, frågan är alltid faktiskt. Vad är det som passar dig? Och se att det liksom förändras. Och sen så finns det ju då såklart massa vad ska man säga, fördelar av att försöka hitta en sorts rutin eller vana där i alla fall att ta sig till meditationen går lite på automatik. Och jag var lite nyfiken, för du nämnde ju tidigare att du hade haft en mer av en meditationsdisciplin som sen hade försvunnit.
Mm. Nu var jag lite så här spretig. Här, nu måste jag meditera. Och sen och kanske lite, oj, jag måste. Och sen mediterar jag med alla mina kunder också. Alltså jag börjar alltid så för att landa.
Mm.
Men jag känner att jag behöver ha mycket mer konstant. Än vad jag har nu. Jag skulle vilja se till att det är exakt varje dag. Och så. Och gärna upplever jag det om man har lite samma tid. Att det ger större effekt. Alltså, när jag började meditera var det på kvällstid. För det var det som fanns. Jag hade också småbarn. Och ja, men ändå att det är samma tid. Det känns som att kroppen är inställd på det. Eller det mentala. Och att man... ja...
Och vad är liksom ditt varför till varför du vill meditera varje dag?
Oh, det är absolut det här med tankarna. Att skapa en distans till tankarna och lugna tankarna. I mean, alltså, det är jag... från att ha varit en människa som har tagit ganska mycket av livet... för givet på något sätt. Alltså, man växer upp, man lever i en viss standard och sådär. Till att det fick mig och hela min livsomställning har fått mig att liksom bara börja uppskatta saker in i själen. Alltså det låter, men verkligen stor skillnad. Och min man märker jättestor skillnad på just det här. Ja.
Mm.
Det är inget slentrian.
Det låter som en väldigt positiv förändring för honom också i ert liv.
Ja, verkligen. Ja. Jag kunde vara mer närvarande i så här, att se livet liksom. Alltså, och njuta av saker på ett helt annat sätt. Ja.
Mm. För det jag tänker med sådana här meditationsrutiner, alltså det här, det viktigaste att komma ihåg är att det är, alltså, det är en... Det är jättesvårt att få till en vana. Och det verkar vara jättesvårt. Alltså det verkar...
Ja.
Jag pratade med en amerikansk beteendevetare. Eller liksom forskare inom hur man skapar vanor. Som heter BJ Fogg. Och han har framförallt tagit fram en metod. Som handlar om liksom så här mikrovanor. Tiny habits heter det på engelska. Och så hade jag bara ett kort samtal med honom. Om just så här, skapa meditationsvanor. Och då sa han så här, okej, men... Problemet med meditationsvanor är att så här, det är typ den svåraste vanan att få till.
Ja.
För att dels så för att vi ska skapa vanor så behöver vi också få väldigt så här, tydlig feedbackmekanism. Och nu har ju du fått den, för du har liksom uppfattat att du liksom upplevt själv att okej, men min tillvaro blir liksom lite lättare, jag får lite distans till tankarna.
Mm.
Jag ökar min närvaro under en dag, men i början när man mediterar och börjar vända blicken inåt så är det som ett vattenfall av olika tankar och känslor. Det kan liksom, man kan nästan bli lite chockad av hur mycket som pågår igen. Och att man kan vara rastlös och det är lite så här... Ja, men,
ett otroligt motstånd.
Ja, men det
som
exakt,
bara så här, nej, nu ska jag gå och... Ja, så.
Exakt. Så, och då är det inte lika lätt att få den här belöningen. Och sen är det ju att vi människor, vi glömmer bort... och har vi inte gjort någonting på ett par dagar så är det så lätt hänt att tappa det. Så att det jag har sett och som jag själv behöver applicera nu när mina meditationsvanor har försvunnit, jag behöver skaffa mig nya, är verkligen att vara snäll mot sig själv. Att inse att så här, okej, men om det är så att man inte mediterar varje dag eller att man missade en dag, en vecka, en månad, ett år. Börja om nu. Alltså få kontakt med det här varför. Alltså varför vill jag göra och liksom, vad kan det ge mig? Och sen också har jag upptäckt att du sa inte det direkt, men det vart nästan så att du kom in på det när du berättade om närvaro, att när du började vrida på ditt perspektiv och inte tog livet för givet, så var det någonting som också liksom berikade din och din mans liv.
Ja, absolut. För han är väldigt bra på det. Mm. Så han kunde ju säga, wow, vilket ställe. Medan jag säger, hej, hej, ja, okej, nu går vi vidare här. Mm. Medan nu är jag också där och ser. Mm. Liksom.
För då tänker jag att en av de delarna man kan ha med sig i sin, liksom, påminna sig om varför man vill meditera i sin intention. Att man kanske inte vill ta sina tankar på för stort allvar. Okej, men varför vill jag inte ta mina tankar på för stort allvar? Jo, men jag såklart, jag vill må bättre. Men det som också har gett mig väldigt mycket energi, det är att det har varit att tänka på de människorna som jag umgås med. Att, ja men, idag skulle vi ses. Ja, men jag vill kunna ha ett riktigt autentiskt mänskligt möte med dig. Jag vill inte fundera på vad jag ska göra i eftermiddag.
Nej.
Och när de tankarna dyker upp som de gör för oss människor, så vill jag liksom, jag vill ha kapaciteten att kunna plocka tillbaka mig hit till det här samtalet.
Mm.
Så då blir min meditation också, det blir inte bara för mig själv, utan det finns ett värde också att jag kan vara närvarande med de människorna jag möter.
Mm.
Och det speglas tillbaka till mig, för när jag är närvarande med människorna i mitt liv, eller bara närvarande med dem jag möter, så mår jag själv så bra av det.
Mm.
Det är liksom, det är här kontakt.
Ja, verkligen.
Det är liksom här livet finns. Att fundera på sitt varför tror jag kan vara jättebra. Att undersöka, men hur kan jag involvera människorna omkring mig?
Mm.
Att verkligen vara snäll mot mig själv och inse att det här är en svår vana att få till. Och sen att hitta sin... Singer, det verkar som att du har kommit ganska långt med att du vet, och eftersom du också har haft en vana att säga, jag skulle gärna vilja ha en fast tid. Okej, när passar den bäst i mitt schema? Hur kan jag liksom stödja det?
Mm.
Och det är väl också därför lite grann vi tog fram appen, för att kunna hjälpa människor just med det här. Att som man har liksom, man kan bara sätta på en guidad meditation, man kan göra det vart som helst, när som helst. Och det tror jag också är en viktig aspekt, att även om man gärna vill ha den här rutinen, den här tidpunkten, så vet vi ju alla att så här, det räcker ju att man blir lite sjuk eller att det dyker in ett möte eller vad som helst. Så att man kan vara lite mer flexibel också med sina tider.
Ja, det måste man vara. För att, speciellt när man har sådana här typer av liv som du och jag, att man driver sitt eget schema, så kan det vara svårt. Mm. Men påminn om, vad heter appen?
Så appen heter Mindfully.
Just det.
Vi har över 250 olika guidade meditationer som är dels anpassade utifrån vart man kanske befinner sig i livet och vilka, och man har utmanande känslor som man vill lära sig att, eller öva sig på att vara mer närvarande med.
Mm.
Om man är stressad. Och sen har vi också skapat som en sorts meditationsresa för den som är en nybörjare på meditation eller har börjat meditera och vill liksom förstå grunderna.
Gud, vad bra.
Ja, så den går i 7 olika steg, så man kan göra en meditation varje dag till exempel.
Mm.
Och sen har vi också bjudit in flera olika lärare som har tagit fram, vi kallar det meditationsserier, som är som små minikurser. Inom allt ifrån självmedkänsla med Camilla Sköld till varsevarande, alltså varsevarande är ju med Björn Attic och Lindeblad.
Mm.
Är ju liksom hans ord för det vi har pratat om idag, den här medvetna närvaron.
Mm.
Hur man kan stärka sina relationer och meditera tillsammans med Daniel Ek, som är psykolog och grundare av Vänskapslabbet. För de som är intresserade av skogsbad, så har vi en serie med Petra Elora Kau Wetterholm som heter naturvaro, så man tar sig ut i naturen och får vara närvarande med hjälp av den.
Det är ju lite lättare.
Det kan vara lite lättare. Ja. Och det kan vara ett fantastiskt stöd att kunna göra det och upptäcka verkligen den levande naturen runt omkring oss. Och det kan man göra i en skog eller i en park eller i en trädgård. Och sen har vi också med min coach Bengt Renander, som har en serie om just närvaro som heter Närvaroskolan.
Åh, spännande.
Ja, ja. Så liksom, det finns ett väldigt blandat utbud som vi hela tiden fyller på. Men det är egentligen enkla syftet, och det är att hjälpa oss människor, inkluderat mig själv, för jag använder appen, att leva ett närvarande liv.
Mm. Härligt. Jag skulle kunna prata med dig i någon timme till här. Men livet. Jag måste göra andra saker också. Men det har varit så härligt. Och tack snälla för att du kom hit. Och tack för din närvaro.
Tack själv. Tack för att du kom.
Tack snälla du som lyssnar. Jag är så tacksam att du gör det. Men jag har förstått att det är flera som vill att jag ska ha flera avsnitt själv på egen hand. Och är det så att du tycker det, får du jättegärna gå in på Caroline Norbille Coaching och skriva det till mig. För då kommer jag få lite mer ändan ur, så att säga. Men annars så vill jag önska dig en härlig helg och mys. Fokusera på bort från stressen och fokusera på vad det är som är härligt just nu. Tack!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.